Katarina Evelöv läser Grandfinal i skojarbranschen av Kerstin Ekman.
Förläggaren har kavaj och t-shirt. Själv har hon satt på sig en jacka i rosa. Den är av tunt, imiterat skinn och till den bär hon grå byxor och vit sidenblus. Hon tyckte att det såg bra ut i hallspegeln hemma. Men så fort hon kommer in i rummet och ser hur han är klädd känner hon sig gammal och löjlig. För ett tag sedan stod hon på ett övergångsställe på Valhallavägen bredvid en skaldinna som hon trott var död men som såg högst levande och prydlig ut i vinröd kappa och basker med silverbrås. Som vi såg ut på 50-talet, tänker Lillemor. Och häromdagen var det en bild av Nelly Sachs i Svenskan. Blå sidenklänning med krage, halssmycke av silver med små kläppar. Säkert också pumps, fast de syntes inte på bilden. Antagligen likadana som mina. Han har pratat ett tag och hon har inte hört på. Det är genant att medvetandet så lätt och av minsta anledning halkar ner i det förflutna. Och nu när hon blir medveten om hans svada kommer tanken. Han kanske ber mig att skriva mina memoarer. Hon känner obehag. Inte långt från skräck. Ursäkta mig, säger hon. Jag hörde inte riktigt. Döv är hon inte. I alla fall inte riktigt och inte än. Men när tankarna vandrar iväg måste hon skylla på något. Jag har fått ditt manus, säger han onödigt högt och så klappar han... Nej, han slår förresten med handen på en tjock pappersbunt. Det är så konstigt att hon finner det klokast att tiga. Hon märker ju att han är arg. Där sitter han bakom sitt skrivbord och slår auktoritativt på en manusbunt, men han är klädd som kararna var på ölcaféer förr i tiden. Låg det inte ett i Folkets hus, liksom på baksidan? Där satt fyllorna med kepsarna på inomhus, klädda i kavaj och undertröja. Skäggstubb hade de också, precis som han. Nu får du komma till saken, Max, säger hon. Du har kallat mig hit, så du har väl ett ärende?
Nej, men snälla Lillemor.
Nu reser han sig och försöker låta jovial. Han kommer till och med och sätter sig bredvid henne i den lilla soffan. Men han är arg.
Jag har absolut inte kallat dig. Jag ville bara att vi skulle träffas. Ja, det här med ditt manus kan jag ju inte klara ut på telefon.
Jag har inte skickat något manus.
Nej, jag vet att du inte har skickat det hit. Inte till oss.
Sen blir det tyst. En alldeles för lång tystnad. Han är nog rädd för att ha tappat greppet. För han återvänder till sitt skrivbord, tonar upp sig i kavaj och undertröja och ser strängt på henne.
Du skickade det till ett annat förlag, säger han. Och jag har väldigt svårt att förstå varför.
Paus. Tydligen plats för förklaring. Men eftersom hon inte har någon, tiger hon.
Du kanske undrar hur jag kan ha ditt manus här.
Ja, sannoliken, säger hon, eftersom det inte finns. Då lägger han handen på det igen. Han har svart hår på de nedersta fingerledarna. Och hon undrar om han har det på bröstet också. Det är i så fall rysansvärt. Sune var i alla fall slät, som Jakob. Det här är Esau. Han är uppblåst. Men kanske inte ondsint. Nu saknar hon våldsamt, nästan smärtsamt, sin förre förläggare. Förresten alla tre förläggarna som hon har haft här. Den första, blyge rödlätte som hon förhandlade med. Den andra, den korrekte torrhumoristen. Och så Sara, den kära, som har pensionerat sig.